Hej och välkomna allihopa till detta avsnitt av Klimat for Dummies. För Dummies heter det ju förstås, men Klimat för Dummies. Jag kan säga så här, jag har pratat engelska i en veckas tid, så det kanske är därför jag blir lite engelsfierad. Och det roliga av det här avsnittet är att jag och Mattias är på samma plats, och det är inte i Sverige. Ska säga, jag är i Bangkok av alla ställen, här jag får säga. Hej Mattias, fast vi får sitta i olika rum ändå, för det, ja, lång historia, men nu gör vi det. Hej Mattias,
det är så sjukt, du är hemma. Ja, du är hemma hos mig, men vi sitter i varsitt rum och tittar på varandra på en liten skärm. Men för första gången på väldigt länge så sänds podden från en och samma kontinent, det är ju stort.
Med hjälp från vår svenska kollega dock, så vi har ändå lång anknytning och hur vi kan liksom visa hur världen ändå kan knytas ihop ganska enkelt. Och jag ska säga så här, anledningen är, det är ju ingen av oss som tycker det är så härligt att flyga runt på något sätt, tvärtom. Men jag har precis varit med i en stort möte med, jag sitter ju som ordförande i Barnfonden och har träffat våra internationella samarbetspartner i det vi kallar för Child Fund Alliance för nästan en veckas möte, för att faktiskt tillsammans säkra barns förutsättningar till en bra och trygg framtid. Och på on that note så har vi med oss en fantastisk gäst idag.
Så vi har med oss... Ja. För att äntligen, vi har pratat om viktiga saker i alla avsnitten som jag tycker man ska gå tillbaka och lyssna på om man har missat något. Men egentligen så är väl dagens avsnitt det viktigaste någonsin, och du har redan outat dig, Jasmin, lite grann att nu ska vi prata om de som det förändrade klimatet verkligen framförallt berör och tyvärr drabbar.
Så vi har med oss Martina Ebell som är generalsekreterare för Barnfonden i Sverige och som naturligtvis också har varit med på denna resa för att tillsammans med de här andra organisationerna också då prata och vända och vrida på allt som går att vända och vrida på för att vi ska skapa de bästa förutsättningarna. Så Martina, välkommen till vår podd.
Tack så jättemycket, kul att vara med.
Vi, som sagt, vi ska fokusera det här programmet på just barn och klimat och hur det hänger ihop och vad det liksom har med varandra att göra. Och kan man inte fokusera bara på barnen och så släpper vi klimatet för en stund och så är det vice versa. Men nu ska vi faktiskt på riktigt få förståelse för hur de här frågorna så är så tätt ihopkopplade. Mattias, vad skulle du, om man liksom med alla våra program i ryggen, och det här är första gången vi har det här fokuset, så tänker jag ställer frågan först till dig Mattias. Vad tänker du när vi liksom kommer här dragandes som, nu har jag ju liksom hatten på mig som en barnrättsorganisation. Varför är det här viktigt att ta upp?
Jag tycker att det är viktigt på så många sätt, Jasmin. Dels när man funderar på varför engagerar vi oss i klimatfrågorna och lägger dygnets alla timmar ibland, känns det på det, så är det ju rätt mycket för våra egna barn och för kommande generationers skull. Samtidigt så tycker jag att när vi nu kanske snart har en valrörelse med 2 80-åriga gubbar som ska styra världens viktigaste land, att det ibland är lite för lite fokus på de som faktiskt framförallt påverkas av det förändrade klimat som nu sker. Och dessutom så tänker jag att det är inte bara så att man gör det för barnens skull, utan när man funderar på vad innebär ett förändrat klimat, så ser vi ju redan nu stora förändringar i människors vardag. Och jag upplever att mycket av den expertisen finns faktiskt hos barnen. Det är så tydligt när man frågar vad innebär ett förändrat klimat, att inte minst här i Thailand där jag själv befinner mig, så är det väldigt många som redan nu konkret kan berätta skrämmande men också inspirerande historier om vad som förändras och vad som behöver ske. Så att det är mina tre top of mind själv. Men Jasmin, det är du som är barnrättsordförande, så vad tänker du själv innan vi bjuder in vår gäst?
Nej, men jag tror att verkligen förstå dels att ja, men lite som du säger, det här är ju den framtiden vi sitter här och lite godtyckligt ibland liksom diskuterar och debatterar, och huruvida det ska vi fatta beslut idag eller imorgon. Och här, det här är ju någon människors framtid vi pratar om, och precis som du säger, det är lätt för de här lite äldre till åren komna männen ofta som sitter och bestämmer i olika länder och kan liksom, ja, men jag behöver inte bry mig om vad som händer om 5, 10, 20, 30 år, för att då är jag kanske inte här, va?
Mm.
Och jag tycker att vi i liksom, och det är inte bara i klimat, men i allt för många frågor inte faktiskt tar med om det berör. Och här är barn, och det är väl det också när vi jobbar med de här frågorna, och Martina, jag ska släppa in dig alldeles strax, att, yes. För att du har mycket, mycket mer erfarenhet, att man får, här är ju barn som lever i det. Alltså vi säger till våra barn att detta kan komma att ske om inte vi gör någonting. Men här är ju barn som idag, nu, är drabbade av det vi säger. Och där vissa till och med säger, nej men så illa är det inte. Så jag tror att alltså vi måste, det är ju bara så att vi måste börja lyssna på riktigt på de här barnen. Så Martina, nu tänker jag att jag släpper in dig. Jag vill höra lite vad, här sitter vi ju och tycker massa. Du är ju experten och du vet hur det är där ute, och Barnfonden har ju också försöka ta en plats i detta att koppla ihop barn och klimat. Varför är det viktigt, och vad är det du har sett när ni jobbar i de olika programländerna?
Ja, men mycket av det som ni har varit inne på båda två, och det som du sa nu sist, Jasmin, att det här är inte en framtidsfråga, och det är väl det som många också förväxlar, vad som kommer hända sen, och att vi måste göra detta, vi måste göra mer för de här barnens framtid, vi måste göra mycket mer för de här barnens nutid, och det är det de här, många av de barn som vi träffar säger också, och verkligen berättar om att det här händer nu, det är nu som regnet inte kommer, eller det är nu som det kommer alldeles för mycket regn, det är nu som det är de här enorma värmeböljorna som förstör och inte gör det. Det är nu som det här händer. Det är mig det drabbar nu. Det är idag som mina föräldrar inte är här, för de är tvungna att migrera under långa perioder för att arbeta någon annanstans för att försörja oss. Det är idag som jag tas ur skolan för att jag måste hjälpa till med familjens levebröd och försörjning helt enkelt. Så att det är ju visst, det här är ju någonting som det blir ju värre och värre. Men att vi måste sluta tänka på att det är ett sen-problem och tänka att det händer nu. Och det måste vi hjälpa. Vi som jobbar mer i de här barnen, i de här områdena, måste ju vara den här viktiga länken också, att visa det och berätta det för de som kanske är här hemma i
Martina,
Sverige, som verkligen ser det framåt.
Hjälp oss bara, för vi är for dummies, och många av oss känner till organisationen jätteväl. Det är alltså för barn i utvecklingsländer framförallt som ni jobbar, inte svenska barn så mycket.
Nej, precis. Så att Barnfonden är ju en svensk organisation som sitter i Malmö. Men vi jobbar med barn internationellt, och vi är en del av en av världens sex största allianser organisationer för barns rättigheter. Så att vi jobbar ju för barn i 70 länder, men i fokus på utvecklingsländer. Och där ser vi ju verkligen överallt så drabbas barn av klimatförändringarna, men på olika sätt.
Jag ska direkt vara sur. Vi försöker hålla en glad ton här på klimatfördömmelse, även om det ibland är svårt i klimatfrågan. Men jag tänker på några stora barnrättsorganisationer och hur man ser deras kampanjer och hur man skänker pengar till dem. Och så tycker jag det rätt sällan klimatfrågan finns med. Fast det känns så självklart, både det du och Jasmin säger, att det är klart att barnens perspektiv och klimatframtiden hänger ihop. Varför är det inte liksom mer självklart mainstream för barnrättsorganisationer?
Och ska jag prata här om andra organisationer. Jag kan ju prata om hur vi har haft det internt och i våran globala, där Barnfonden har kämpat mycket för det här i flera år. Just att vi ser det så tydligt, vi hör de här vittnesmålen. Men där det finns en viss försiktighet, att man är så här, men har vi verkligen tillräckligt på fötterna? Har vi tillräckligt mycket som bevis från verksamheten? Är vi helt perfekta själva? Har vi allting i ordning? Vad ska vi göra? Så att det är ju någonting som har hållit tillbaka organisationen, skulle jag säga. Och där vi verkligen försöker säga att vi kan inte vänta, vi har inte råd att vänta på att allting ska vara perfekt, utan vi måste börja agera, vi måste börja göra, och sen så får vi bli bättre och bättre hela tiden och få ordning på ja, men vi jobbar ju såklart hela tiden också med hur kan vi vara så hållbara som möjligt, hur kan vi med våra processer eller det vi gör förbättra oss hela tiden. Så där tror jag att det finns en rädsla, och sen så är det ju såklart att man pratar om det ur ett, som du säger, det här klimatfördammis, men att när man hela tiden pratar om att vi är en barnrättsorganisation och vi kämpar för barns rättigheter och barns rätt utbildning och barns rätt till frihet från våld, och därför jobbar vi med klimatet, det krävs en liten förklaring där, och det är ganska sällan som man har den tiden och utrymmet att förklara det. Så då blir det väl att man tar den lätta vägen, och det är det som folk har mer top of mind och lättare förstår.
Mm. Och jag kan ju tycka att vi som jobbar kanske med de här frågorna tycker så här, men så svårt är det väl inte att förstå. Men jag tror att där du nämnde, du var inne lite på det innan när du berättade att det kan liksom komma då antingen torka eller översvämningar som gör att barnen inte ens kan gå i skolan, och att verkligen förstå vilka konsekvenser detta kan bli, eller familjer som inte längre kan odla på den odlingslott de har, och de får alltså, det får så mycket konsekvenser. Kan du bara lite ge oss några kanske fler exempel som man riktigt förstår hur klimatet är så självklart en del av barns förutsättningar att få en bra och säker och trygg uppväxt.
Absolut. Och jag tror att det som är lättast, som man, den kopplingen man gör enklast, är nog ofta att ja, men det skörden slår fel på grund av att det var oregelbundet, eller regnet och värmen och torkan och så vidare, och därför har man inte tillräckligt med mat, och det bidrar till undernäring och hälsoproblem. Den tror jag är den kopplingen som är lättast att göra, och som många gör. Men det vi ser i detta, och har det här, det faktum att vi har klassrum som gapar tomma just när fattigdomen blir så svår, och det är det att förstå att det här drabbar ju familjer som redan lever i extremt utsatta, under extremt utsatta förhållanden, i extrem fattigdom, som inte har en massa reserver att ta av. Så när den här skörden slår fel, eller när det svämmas över, eller när det helt enkelt vattnet inte kommer alls, så behöver man hitta andra sätt. Och det är där då de här barn tas ur skolan, sätts i arbete för att bara ha mat för dagen. Vissa barn som hamnar i och tigger för att ha mat för dagen. Barn, flickor som också tas ur skolan för att giftas bort. För att det handlar om hur hanterar vi det här när jag har 8 munnar eller 6 munnar att mätta. Det går inte. Hur kan jag hantera detta så att det ska bli så bra som möjligt för överlevnaden av min familj? Så där vi också har kunnat se då hur barnäktenskapen påverkas och könsstympning i och med det i vissa områden. Men också, vi ser exempel på, alltså just det här med sexuella övergrepp påverkas också av att vattenkällan finns allt längre bort. Så det är ofta flickor som ansvarar för att hämta vatten. Det tar tid från skolan är det ena, men man går längre och längre bort på vägar där risken för att utsättas för sexuella övergrepp, våldtäkter, att ska säga, bli bortförda för giftermål och så vidare. Och en rädsla som ökar. Föräldrar som tvingas att flytta längre tidigt till ett ställe där man kanske, i områden där man jobbar med boskap. Var är vattnet? Var ska jag vara någonstans med mina boskap? Behöver man ta sig längre bort? Och man lämnas ensamma hemma utan det stöd som man behöver. Så det är så otroligt många faktorer som påverkar barn på olika sätt. Och det är det som vi som Barnfonden säger mycket, att som barnets organisation så är det är inte ett silo att vi måste jobba med utbildning och så måste vi jobba med hälsa och så måste vi jobba med klimat, utan klimatet påverkar allt. Det påverkar alla delar av barns rättigheter och barns uppväxt, och därför måste det vara en central del av allt vi gör.
Gud, vilken värdefull koppling du gjorde mellan saker som ju de flesta av oss som lyssnar på det säkert inte riktigt har kopplat ihop förut. Samtidigt är det ganska tungt att lyssna på det, Martina, att liksom när man förstår att ett förändrat klimat faktiskt på riktigt till exempel leder till fler övergrepp mot barn, så är det risk att man bara tycker att nu blir det ännu jobbigare och deppigare, den här klimatfrågan och barnrättsfrågan på samma gång. Så ge oss lite ljus i mörkret, hur hanterar man det här då?
Mm-hmm. Det finns jättemycket som man kan göra, såklart, och där krävs ju så mycket, det krävs ju verkligen att vi är många som gör, och med många olika lösningar. Och som den typen av verksamhet som vi har handlar ju väldigt mycket om anpassning i det här, att det finns ju massa metoder för att odla på andra sätt så att man kan stå emot en torka eller en översvämning bättre. Det får jag jobba med, hur vi jobbar med bevattningssystem, hur vi jobbar med hur vi odlar växelvis, eller vad vi odlar tillsammans med vad, eller vad kan stå emot, och hur vi där också hittar hur kan vi stötta grupper att jobba med alltså bara att skapa besparingar, så att när det väl händer så har jag någonting litet att ta av, så att jag inte behöver ta mina barn ur skolan. Men det som är väldigt viktigt för oss är ju också att det här att jobba med barn och unga. Och att jobba med, vi brukar prata om att vi jobbar med att informera, engagera och förbereda. Och där vi ser att det finns en otrolig vikt i att jobba med att barn har rätt att veta vad det är som händer. Det är rätt att förstå och ta till sig den här informationen om vad är det som händer runt omkring. Och Mattias, du var med inne på detta i början också, det här med att engagera och jobba tillsammans med barn. Att det finns otroligt mycket lösningar som kan komma från barn och unga med idéer. Hur ska vi adressera detta? Hur ska vi ta oss vidare? Hur kan vi göra? Så att vi vuxna inte sitter och tror att vi ska sitta inne och ha alla svar och alla lösningar och allting klart och fixat, utan att verkligen få med.
Om vi börjar med den första, jag tänker att vi ska gå igenom alla dina tre, men om vi stannar vid informera först. Ja. Jag tänker att det där är ju säkert mångfacetterat för barn. Det är ju redan för att träffa fyraåringar som är bekymrade för klimatet. Och alldeles nyligen så var Greta Thunberg världens mest kända barnklimaträttsaktivist. Nu är hon vuxen, men vi lärde känna henne när hon var barn. Så hjälp oss lite där utan att vi fyller ett helt program, för det skulle vi lätt kunna göra. Med hur man pratar med och hur barn pratar med oss om klimat.
Där också på så otroligt många olika sätt som du säger, beroende på åldern och beroende på var någonstans. Att många av de barn som vi jobbar med, de lever ju i det här. Så att där handlar det också om att plocka upp att det här att det inte regnar eller att det är så här varmt, förstå vad det är beror på eller vad det är som händer eller vad det är som påverkar. Och det kan ju vara så enkelt som att börja prata om nedskräpning, att varför ska man inte skräpa ner, vad händer med vattnet, vad händer med vår hälsa i det här, vad händer med miljön. Prata jättemycket med små barn om träd, alltså, och det är ju också att vi odlar jobbar med att förstå vad det spelar för roll, för att man kan alla odla tillsammans och man kan plantera träd tillsammans och då också prata om varför det här är viktigt, hur påverkar det när det regnar att vi binder vatten på ett annat sätt eller hur koldioxid. Men sen är det ju såklart viktigt att inte göra det för komplicerat eller göra det för stort, för att där riskerar vi också skapa en massa klimatångest såklart.
Och inte för deppigt kanske, utan man måste inte ha ett ljus. Ja. Hur ser det här ljuset i mörkret ut? Inte i Sverige så mycket då, men när du nu har varit ute i fält i utvecklingsländer.
Men man ser att det finns otroligt mycket kraft. Det finns otroligt många initiativ och det finns väldigt mycket vilja. Så att det är ju mycket som händer med nya lösningar. Det används mycket mer solenergi till exempel. Man ska inte säga att man ställer om, men man börjar på många håll så börjar man mer i rätt ände kanske. Och att hitta de här lösningarna, det finns en vilja och en otrolig drivkraft att skaffa sig ett bättre och mer hållbart jordbruk, för man ser, man lever med en förorenad jord jag inte kan odla eller med en utarmad jord.
Jag vill bara dela med mig av ett litet exempel som jag själv har, som var i, när jag bodde i Kenya, så bytte man belysningen till solceller. Och då när man väl har solcellerna är ju elen faktiskt gratis, så då kan man låta lampan vara tänd mycket mer än annars. Och då, de där ställena som förut var mörka och skrämmande och där det faktiskt var många övergrepp på minderåriga, de minskade tack vare solcellerna faktiskt. Så det liksom berättar att dels att du hade alldeles rätt i din beskrivning förstås, men dels också att liksom lösningarna hänger ihop också och löser mer än ett problem åt gången.
Ja, men verkligen. Och det, vi har jobbat mycket med svenska solvatten. Alltså just den här tekniska lösningar som är ganska...
Soldriven vattenrening för den som inte har hängt.
Precis, solcellsdriven vattenrening. Det ser enkelt ut. Det är klart att det är högteknologi bakom. Men där man också löser många, man adresserar många problem på samma gång. Och det är otroligt häftigt att se de lösningarna. Man säger, ja, vi ska rena vatten, men då bidrar det till hälsa. Du får pengar över till utbildning. Du är också tryggheten för flickor som inte behöver gå och hämta vatten lika mycket. Det blir så, det hänger verkligen ihop. Allting hänger ihop. Men jag tänker loopa in mer till min nästa här, nästa Mattias. För att det här med ljuset i tunneln och vad gör vi? För att där är det ju så otroligt viktigt att inte informera barn om att det här är svårt och det här går åt fel håll. Och lämna dem där. Och lämna, det är otroligt oansvarigt. Så att också just där övergå till, och så här kan man engagera sig. För vi vet ju också att möjligheten att engagera sig på olika sätt är jätteviktigt för att hantera klimatångest och så vidare. Men också så att det här kan du göra. Det är inte ditt ansvar, men det här kan du göra. Vi hjälper till och stöttar hur man kan engagera sig för att skapa en förändring.
Och hjälpa oss att få en inblick i hur det ser ut i ett typiskt utvecklingsland, om det finns något sånt. För att vi har ju lärt oss att i Sverige, ja, men även ett barn kan skriva till våra politiker och kan få rent av få svar. Men det är ju inte säkert att det ser ut så till exempel i Filippinerna, där jag vet att du alldeles nyss varit.
Nej, och det är ju väldigt olika i olika. Vi jobbar ju så många länder och hur det kan se ut. Men här kan det ju också vara, jobbar vi med mindre barn så kan det också bara handla om att börja med att påverka dina föräldrar. Så att man börjar här, man börjar också med sina vänner. Man har, jobbar i själva communityn eller grannskapet kan man säga. Men sen också faktiskt börja introducera till alltså kommunpolitiker eller motsvarande. Att jobba med grupper av ungdomar, att faktiskt skapa de här. Att vi som organisation inte gör det åt barnen nödvändigtvis, men hjälpa till att öppna dörrar. Och koppla ihop och säga vi har en grupp barn som har viktiga budskap. Och verkligen hur vi kan se där hur barn kommer upp och i vissa fall för fram och ställer krav på förändring. Och det kan handla om vatten, det kan handla om skräp, det kan handla om olika saker, om träd och ned, vet du det, skogsskövling till exempel.
Jag tänker bara några delar här. Det så tänker jag när du liksom är ute och när ni jobbar med detta, så handlar ju det här väldigt mycket också om förebyggande. Och vi har ju sett, alltså man kan ju bara gå till sig själv, att vi engagerar oss också väldigt snabbt som utifrån när det händer en liksom kris, en katastrof, där vi kan verkligen se svart på vitt att detta är liksom en jordbävning eller liksom en översvämning. Men det här förebyggande arbetet som du pratar väldigt mycket om, hur svårt eller lätt är det att få andra att förstå förstå vikten att faktiskt jobba med precis det du berättar om det här att informera och engagera och att man kan bygga någonting som handlar egentligen mycket om alltså att bygga en resiliens och liksom skapa den här förutsättningen till adaption egentligen eller anpassning.
Det är mycket svårare än vad man tycker att det borde vara. Och det är det som egentligen förvånar, för att man, det är så enkelt egentligen att visa på hur mycket bättre det är att agera tidigt både ur ett rent, ska man säga, rättighetsperspektiv eller att man säger det vi undviker en massa skada, men också rent ekonomiskt otroligt mycket billigare att agera förebyggande än att gå in med en massa katastrofhjälp senare, plus att du har en massa familjer som kastas bak i fattigdom. Så att det är alldeles för svårt, och där just vi som människor, vi agerar ju på känsla. Och vi får en annan känsla när vi ser ser eller hör om ett barn som faktiskt svälter än när vi hör om barn som riskerar att. Och det är där och där får vi jobba jättemycket och hitta sätt att kommunicera eller att prata om det här. För att det är just det här förebyggande. Vi vet ju ofta, alltså nu pratar vi om liksom El Niño-effekterna nu under 2023 och även nu och översvämningarna i östra Afrika. Det här har vi ju någonstans varit ganska säkra på ganska länge. Så vad är det som händer och när kan man skapa en våg av detta och hur vi ändå har börjat gå in och göra, vi kan gå in och vaccinera djur till exempel för att minska risken av för detta. Vi kan gå in och se hur kan vi jobba med vattenansamlingar och så vidare. Det finns saker att göra. Vi kan inte hindra att översvämningen kommer, men vi kan se till att familjer är lite bättre förberedda.
Och det är egentligen samma, alltså det är ju samma egentligen oförståelse över att vi faktiskt är mitt i en klimatkris och folk undrar fortfarande, fast jag har inte sett så mycket, vi behöver inte göra någonting och vi blir väl inte drabbade och om vi blir så löser vi det. Alltså det är ju lite, vi har, där är ju någonting i det liksom människans ibland vilja eller förmåga att ta till sig att det kanske är bra att göra någonting nu så vi inte liksom blir ännu värre drabbade och de här barnen då som är drabbade redan. En annan fråga då som jag tycker är lite spännande, för att många gånger när vi pratar om klimatfrågan och så tänker man att varför går det inte snabbare? Mattias, du nämnde, vi har ju precis också då haft det här mötet i Filippinerna, det är mycket trafik, det är mycket bilar, det är mycket utsläpp, det är mycket köttätande eller vad du nu vill. Så man bara tänker, vi som jobbar mycket med klimat, att det här känns ju inte 100. Och så pratar man med folk och då får, ofta kommer den här, ja men man måste ju förstå va, att de här länderna som man nu då också bara kategoriskt buntar ihop, de vill ju också ha samma utveckling som vi på något sätt, eller vi i liksom västvärlden. Och håller du med om att det finns liksom att, jag menar du pratar om barn som drabbas här och nu, bönder som drabbas här och nu, som kanske ser att det är inte hållbart. Därför min gröda nu blir förstörd på grund av det system vi just nu har. Och ändå sitter vi med ett narrativ här borta någonstans och säger, men de vill också gå igenom någon typ av fossildriven bil för att känna. Vad upplever du där, Martina? Förstår ni vad jag är ute efter här? Lite raljerar ju mycket, ni hör det. Jag hoppas att ni som lyssnar på det, det finns en viss ironi.
Ja. Ja, nej, alltså jag skulle säga så här, de familjer som jag också träffat, det är ingen som skulle säga jag vill hellre ha en dieseldriven pump än en solcellsdriven vattenpump. Nej. Alltså det är ju såklart att det inte finns. Att, jag menar, när vi har, det finns ju så otroligt många bra lösningar nu som inte fanns förut. De finns där och kan vi bara göra dem tillgängliga, så är det ju en självklarhet att det också är någonting som de här familjerna kommer välja. Men det är ju tillgängligheten där. Hur gör vi dem tillgängliga? Hur ser vi till att det kan transporteras eller att man har råd? Eller vad är dyrare och billigare? Och där har ju vi som då väst ett jätteansvar i att säga, men att hjälpa till och stötta så att de här alternativen blir, som i långa loppet är mycket billigare ju, men att det kanske krävs en investering i början.
Jag är fortfarande sur lite grann här i min hörna. Vi sitter i varsitt rum här. Jag får ha det sura rummet, tänker jag.
För att, ja, du får det sura.
Det får man mitt sura rum. För att när man pratar om barn och klimat, så är det så ofta, tycker jag, som man gör det som ett sätt att liksom skjuta saker på framtiden. Att det här kommer bli bra bara när barnen tar över. Redan när jag var liten var det, då var det liksom håll Sverige rent och vad det nu var, det de här, vad heter det nu, man gick med någon sån här skogsmulle. Så vi dagisbarn, när vi blev stora skulle allt bli bra. Och sen så börjar jag själv nu säga att ja, men när nästa generation kommer så har de en mycket bättre medvetenhet och då blir det bra. Hur säkrar man att vi har liksom fokus på barnen utan att det någonsin får bli en ursäkt för att vila oss i form ännu längre?
Oj, vilken 100 miljoner frågor där. Hur säkert är vi det?
Ja, exakt. Det tänker vi att du ska svara ja, nu, Martina. Självklart. Känn ingen press.
Nej, men det är ju så otroligt viktigt och det är någonting som vi inom organisationen kommer till väldigt ofta. Alltså just det här att vi pratar, vi måste informera, vi måste engagera barnen, men vi får aldrig lägga det ansvaret på dem, precis som i alla andra frågor. Vi vill engagera barn när det kommer till att stå upp och liksom, i kampen för alla barns rätt till utbildning också. Fortfarande aldrig deras ansvar. Så det här är ju liksom vårt vuxenansvar, hur vi gör det och hur vi jobbar med barn. Att, för det handlar ju också om att bygga ett demokratiskt samhälle. Att vi jobbar med medborgare för att någonstans lära sig engagera sig i frågor och driva frågor och försöka skapa en förändring. Det är ju någonstans grunden för allt. Så att hur vi gör det, jag vet inte, hur kom vi dit i första början egentligen?
Just det, men det som du tydligt inte säger är att vänta på att de här barnen blir vuxna, för då blir det bra. Utan du säger liksom, lyssna på dem redan nu i beslutsfattandet. Och någonstans ge oss bara någon liksom kort paragrafsammanfattning där. För någonstans har du ju liksom den globala rättvisan på din sida. Vi har liksom deklarationen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Allt det säger ju på något sätt att man ska lyssna på barnen, och sen händer det inte riktigt.
Så händer det inte riktigt, nej. Och så ibland så bjuder vi in ett barn som tycker ska representera alla barn. Så är vi nöjda för att vi hade ett barn med i en panel. Och sen händer det inte så mycket sen i alla fall. Nej, men det är väl ett ska man säga, klimatfrågan är ju det är en fråga nu. Det är en fråga för vår generation. Det är en fråga för nästa och nästa och nästa. Och att det behöver vi någonstans förstå. Och det ansvaret vi har här i att rusta våra barn så mycket vi bara kan med all den kunskap och information som vi har, all den stöd och hjälp som de behöver nu för att växa upp till, ska man säga, motståndskraftiga och trygga för att också sen kunna fortsätta det som vi förhoppningsvis påbörjar lite mer än vad vi har gjort just nu. Och det är väl där vi har ett enormt vuxenansvar att se till att rusta våra barn för att sen när det är deras tur ta stafettpinnen vidare. Men vi släpper ju en bomb på dem om inte vi steppar upp och gör mycket mer nu. Och den bomben vill inte jag vara med och släppa.
Och det, alltså när man hör dig berätta det så blir man ju ännu mer liksom, övertygad om att alla försöker att driva den här utvecklingen så snabbt som möjligt mot lösningar nu. Det är så viktigt och det är liksom, jag hoppas verkligen att fler kan ta till sig och lyssna på det ni berättar om och vittnar om från era men alla barn runt om i världen som ni jobbar med, för att detta är på riktigt nu. Och då går det inte att ha liksom maratonmöten om eventuellt någon gång sen så kanske reglerna gör att jag kanske kan ändra min affärsmodell. Det är ju nu Och det, då har vi ju pratat, Mattias, flera gånger om. Det är också nu man har möjlighet att vara först på bollen. Om man vill hjälpa. Alltså, det är inte bara att man ska vara snäll och hjälpa till. Det här är ju morgondagens lösningar. Som om någon kommer efterfråga en morgondags lösning, så kommer ju någon vara beredd att betala för den. Det är inte rocket science egentligen. Man bara tycker att vänta inte. Det är nu barn är drabbade. Nu.
Vi behöver en recap här, Martina. De här tre punkterna. Informera, engagera och...
förbereda.
Förbereda. Okej, men då tar vi. Jag har täckt ettan och tvåan ganska bra. Men förbereda, vad händer där?
Ja, men det är ju både att förbereda, som sagt. Att informera och engagera är ju ett sätt att förbereda barnen för att förstå någonstans vad det är som kommer. Men att jobba där med barnen, och för oss, vi jobbar med barn, men vi jobbar ju alltid med det omgivande samhället, för som vi säger, det är inte barnens ansvar. Vi måste ha med oss barn och familjer och kommuner och politiker och företag och det globala. Men att förbereda de här samhällena, att jobba med en klimatanpassning, den är ju otroligt viktigt, för det handlar ju inte om det här händer. Vi vet att det kommer hända jättemycket. Vi vet att vattennivåerna stiger. Vi vet att det är vatten som blir skadat av salthalter till exempel, som kommer påverka hur vi kan odla. Vi vet det här. Okej, hur kan vi börja förbereda nu för att odla på ett annat sätt? Och att verkligen jobba här för att se, okej, det finns en lösning som kanske är jättebra just nu. Håller den? Är det rätt lösning om 5 år? Kanske inte. Okej, vad behöver vi göra idag för att se till att vi har en annan och bättre lösning om 5 år? Det betyder inte att vi ska överge den lösning vi har idag. Den är kanske bra just nu. Men vi måste börja förbereda för den här lösningen om 5 år. Men också titta ännu längre fram. Mm. Och här är det ju någonstans där vi pratar ofta om det här. Jag tror att vi har pratat om det, Jasmin, ibland med det här. Sluta tänka så mycket i enstaka projekt. Vi måste tänka större än så. Och tittar vi på det vi vet är ju det här att det kommer... den här variansen. Det kommer inte vara en rak linje någonstans. Det kommer vara en utveckling, det kommer variera, det kommer skifta, det kommer hända saker. Mm. Och hur vi också skapar samhällen som klarar av och hanterar de här flexibiliteten. Hur vi i vårt arbete kan säga, vi tänkte att vi skulle förbereda på det här sättet. Ah, vi behöver göra på det här sättet istället. Eller på något annat. Så att hur vi kan jobba flexibelt där.
Det är ju ofta med ett barnrättsperspektiv, och jag fortsätter i mitt gnälliga hörn, att det liksom är synd om de stackars barnen i utvecklingsländerna, och vi ska hjälpa dem, vi ska skicka pengar och vara faddrar och allt sånt där, och allt är säkert bra på sitt sätt. Men jag tänker också att när du är ute i fält och du företräder en organisation som har hela världen som sitt arbetsfält och hela världens barn och framförallt de i utvecklingsländer som sin målgrupp, så tänker jag också att där finns spännande erfarenheter som vi kan ta till oss av, så att liksom utbytet och lärandet går åt båda håll. Har du något du kan dela med dig där av som man tänker att det här borde vi göra bättre hemma hos oss?
Ja, jag skulle säga att på många platser som jag har varit på, så finns det en helt annan respekt för miljön och för naturen som vi absolut kan lära oss mycket av. Det var slående när vi var i Filippinerna nu då, precis som man pratade om, var i Manila, och kommer jag inte ihåg vad det här berget hette, men som sa att här är det här berget som är så viktigt, för det också skyddar oss mot tyfonerna, och därför finns det också en kultur av att ta hand om miljön på det här berget. Det var sådär, det här är ju någonting som man inte pratar om i Sverige till exempel, hur vår natur skyddar oss mot olika faror och hur vi därför ser det som naturligt för oss att verkligen bevara den. Och jag tror att vi drabbas inte av det i Sverige på samma sätt. Men det är klart att naturen i Sverige skyddar oss mot jättemycket. Men vi måste göra oss medvetna om det på ett mycket bättre sätt än vad vi gör. Så där finns ju, och det vet vi i klimatrörelsen också, att det finns ju jättemycket, otroligt mycket kunskap om lösningar ute i lokala samhällen som vi också verkligen kan plocka upp. Och det ser vi också bara på i samiska områden i Sverige. Det finns jättemycket kunskap och lösningar som vi kan lära oss av och ta vidare till andra håll och bygga vidare på. Men vi hade vi bad barn i 4 olika länder i östra Afrika att få måla och få skildra. Och det är alltid ett fantastiskt verktyg att jobba med liksom kultur eller konst av olika former, för att jobba med barn och svåra frågor. Ja, men penslar, och ibland är det sång eller dans. Men liksom ge dem en pensel och kritor. Mm. Och bara illustrera, hur påverkas du av klimatförändringarna? Och då var det barn i fyra länder, så det var i Mosambik, i Kenya, Zambia och i Etiopien. Och vi har fått de här bilderna och de är fantastiska, vissa av dem dels konstnärligt fantastiska, otroliga, otroligt fina. Vi har haft en konstutställning med dem. Men också det är, man ser att de här barnen, det de målar. Och det är en sak att man ser torra fält, vi ser döda boskap, vi ser ont om vatten, vi ser översvämningar på de här bilderna. Men det var ju också en väldigt talande bild där ett barn har målat en väg med en affär och ett litet stånd bredvid vägen. Och ett barn som snappar åt sig en bit bröd och springer och blir jagad av en polis därifrån. Och hur han beskriver den här, vad är det som händer i bilden? Ja, men det var på grund av torkan, så vi hade ingenting kvar att äta. Ja, det här är mitt sätt att få mat och nu har jag polisen efter mig. Och hur vi lär oss att använda den här typen av berättelser för att förstå vad det faktiskt är som händer.
Oh, jag tror att jag talar för alla lyssnare här. Det där man blir nästan tårögd. Alltså. Det går ju rätt in i magen på en. Till skillnad från en torr IPCC-rapport eller ännu ett diagram om koldioxidhalter eller vad det nu kan vara. Så det är en väldigt stark budskapsbärare som jag tror att alla vi som är engagerade i klimatfrågan borde liksom tänka bättre kring, att den här berättelsen är ju precis varför vi är engagerade egentligen.
Och också, det var intressant där du var inne, Martina, det här med att lära sig också, hur mycket man kan lära sig, och att detta inte är liksom en envägs på något sätt kanal, utan att vi har så mycket att lära också, att ja, men vilken typ av grödor som funkar och ja, liksom vänd på det. Vi kommer mer och mer drabbas av olika typer av olika klimat i Europa längre upp. Att ha det här utbytet av lärande, vad är det liksom, alltså som går båda vägar? Här är ju någonting intressant, det är kanske inte direkt man gör med barnen, men det är ju kanske då kommer gagna barnen. Men man ska inte glömma bort så mycket kunskap här finns och inte tro att vi sitter på svar, utan snarare se detta som någonting vi behöver göra tillsammans, där vi ofta har resurser kanske, men inte kunskapen. Så ja, det tycker jag också att man ska både ta vara på och ta till sig, oavsett vad man jobbar med, ni som lyssnar på detta, att faktiskt det här är möjlighet på så många sätt.
Och det tänker jag inom, nej, men det tänker jag inom liksom, ska man säga, bara här i Sverige, när vi pratar om att vi är så många olika som jobbar med de här frågorna på olika sätt och otroligt mycket vi har att lära av varandra. Där, jag menar, vi sitter med en kunskap och vi sitter med en möjlighet om att ja, men hur kan man jobba ut lokalt med familjer med de här. Men vi har ju inte de tekniska lösningarna. Det finns ju massa lösningar som vi inte har. Så vad kan vi lära av andra och vad kan andra lära av oss? Och hur viktigt det är med de här bryggorna och med kontakterna och den här viljan att faktiskt förstå och förändra och förbättra och att jobba tillsammans och ta vara på vad andra har att erbjuda. Det tror jag att vi kan göra väldigt mycket bättre än vad vi gör idag.
Jag tycker det där satte du lite inramningen. Mattias, har du någon sista kommentar? Är du fortfarande sur där borta?
Ja, jag är ju mindre och mindre sur som tur är. Det var väldigt bra att börja i det sura hallet. Och snart så ska vi liksom mötas i hallen här. Och då kommer vi vara glada allihop, tänker jag. Därför att vi har fått nya pusselbitar i hur vi alla jobbar med klimatfrågan. Varför det är så himla viktigt. Varför man verkligen inte ska vänta på att barn växer upp, utan ha med deras perspektiv redan nu. Men, och det där som jag har liksom sista frågan också. Nu har vi ju superklimatengagerade lyssnare av alla slag här på Klimat for Dummies. Vad ska de göra?
De ska göra. De ska agera. Idag.
Just.
Börja i det lilla eller det stora, men börja. Bara gör.
Ja, det är bra. Hitta något konkret att ta tag i.
Och jag tror där hör ni vad Martina säger. Helt enkelt. Ja. Så börja gör, agera. Alla kan göra någonting och framförallt lyssna in på hur världen faktiskt ser ut och vänta inte till imorgon, för då är det liksom lite, ja, det är nu helt enkelt. Och hörni, det var allt från oss här i Bangkok helt enkelt. Och jag kan bara säga att vi numera också har två härliga liksom hejare som hejar på oss, som stöttar oss, och det är Eolos, och som jobbar med vind- och solkrafts Och vi har Almi företagspartner. Så de säger vi också tack till, faktiskt. Får vi inte glömma.
Och båda de, båda de har också varit med tidigare på där. Så när man tänker, jag vill lära mig mer om hur det är med vind och sol. Lyssna på det avsnittet. Hur tusan får man igång om man har en bra idé? Hur går man från en bra idé till ett livskraftigt, klimatdrivet företag? Då lyssnar man på den podden.
Exakt. Så här finns det bara, ni kan liksom, det finns så mycket ösa ur av alla våra olika klimatavsnitt. Men ja, men highlightade jag dem lite. Och ja, det var väldigt trevligt och väldigt fint att ha med dig, Martina. Tack så mycket. Vi hörs och ses snart.
Jag brukar inte säga det, men keep up the good work, Martina. Tack för det.